Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Det var egentligen min sambo som sa åt mig att söka hjälp. För jag blev så aggressiv när vi bråkade. Vi hade haft ett bråk och så hade jag slagit hål i en vägg hemma i vår lägenhet. Det var det som var droppen för henne. Liksom. Att jag gjorde det. Men jag hade ju förstått mer och mer under ett tag att jag har problem. För när jag blir arg, då blir jag liksom för arg. Och jag kan inte riktigt kontrollera mig.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och jag är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om partnervåld, våldsutövaren.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Förra veckan så pratade vi med en advokat kring de våldsutsatta, de som alltså blir utsatta för partnervåld. Och idag så har vi kommit till avsnitt 2 och då ska vi fokusera mer på våldsutövaren. Och då tänkte jag fråga dig, Kilan, som ju har forskat mycket inom det här fältet. Finns det en typisk våldsutövare när det gäller partnervåld?
Ja, men det är en jättebra fråga och viktig fråga. Svaret är nej, skulle jag vilja säga. Snarare att det finns olika typer i så fall. Det man ser i forskningen är ju just att det är en ganska blandad grupp, det är en heterogen grupp. Så att man har i forskningsfältet försökt differentiera mellan olika typer av antingen partnervåldsutövare eller partnervåld. Och en sån typologi som jag tycker är väldigt bra, det är något som är en som är framtagen av en amerikansk forskare som heter Michael Johnson. Och i den så differentierar man mellan olika typer av partnervåld baserat på relationsdynamiken och graden av kontroll. Och den ena då den kännetecknas sällan av kontrollbeteenden utan är snarare liksom situationsbaserad där det är en konflikt som eskalerar. Och sen så har vi den andra typen som kallas för intim terrorism. Och det är ju en helt annan typ av karaktär på den typen av partnervåld. Det är extremt hög grad av kontroll och makt. Det är, vad ska man säga, det är nästan, i den här typen av fall så är det nästan uteslutande män som utövar den typen av partnervåld mot kvinnor i heterorelationer. Så att det är bara ett liksom generellt mönster av makt och kontroll i den här relationen. Också mer psykiskt våld och så vidare. Och den här andra typen, det vill säga intim terrorism, den typen av partnervåld är de som framförallt kommer i kontakt med kvinnojour och skyddade boenden och även akut sjukvård och polis. Så. Medan den här andra typen av partnervåld, den bedöms vara mer vanlig. Och det är också den, alltså jag tänker att de som utövar situationsbaserat våld är ju mer benägna att söka hjälp och stöd och behandling för sin våldsproblematik. Medan någon som utövar intim terrorism sannolikt inte är så hjälpsökande.
Och hur ser det ut då med könsfördelningen? Du var ju lite inne på det, att den här intim terrorist, där var en övervikt av män som utövar det mot kvinnor. Hur är det i den här andra gruppen?
Ja, i den andra gruppen, det här har ju varit en kontrovers då inom forskningsfältet då, där man inte har varit överens om just könsskillnader. Så. Men det man kan se enligt Johnson och det man kan se är att det situationsbaserade som är mer benäget att fångas upp i liksom befolkningsundersökningar, då är det ganska jämnt i att både män och kvinnor utövar partnervåld. Men trots det så blir det mer allvarligare konsekvenser då för kvinnor som utsätts.
Det kan man ju nästan förstå. Jag tänker i vanliga fallet eller statistiskt sett så är det ju typiskt så att mannen kanske är fysiskt mera starkare än kvinnan i, om det är en heterorelation då. Så kan man förstå att det oftast kan bli lite värre skador på kvinnorna då. Men du, varför ska man då ens bry sig om att jobba med partnervåldsutövare?
Ja, men jag tänker så här, att om vi ska jobba förebyggande så måste vi jobba med kärnproblemet. Och det vill säga våldsutövaren, den som står för själva våldsutövandet. Och det är helt enkelt en förutsättning för att jobba proaktivt, för allting annat blir ganska reaktivt. Och många av de här männen, de är ju våldsamma i flera relationer, så att om man bara jobbar mot den som blir utsatt så kommer ju personen i fråga att träffa en ny och en ny och en ny. Så att det blir ju bara reaktivt att bara jobba mot våldsutsatta. Men jag tänker att oavsett om man jobbar med våldsutsatta eller våldsutövare så har vi ändå ett gemensamt mål. Och det är ju att jobba för att partnervåld inte ska uppstå överhuvudtaget och att det inte ska upprepas. För det här är ju någonting som också kan diskuteras ibland, och något som kan vara värt att nämna, det är ju att det här är ingenting som ska ske på bekostnad av våldsutsatta. Det ska ju inte handla om att man tar resurser från våldsutsatta och ger det till våldsutövare. Och det ska heller inte ersätta några liksom straffrättsliga processer. Att här får du behandling så slipper du ett fängelsestraff. Så är det ju inte. Men behandling är ju liksom ett sätt att jobba med våldsutövare av flera. Så att vi behöver liksom jobba på flera olika nivåer för att bli mer effektiva helt enkelt.
Ja, men jag har nog alltid varit medveten om det. Att jag liksom har svårt att kontrollera mina känslor när jag blir arg.
Det här är en verklig berättelse. Personens röst är utbytt mot en skådespelares.
Jag växte upp på ganska litet ställe, en liten skolklass och sådär. Och där så var ju det liksom den enda känslan som jag inte kunde, som jag kunde visa som inte var fel. Aggression och ilska liksom. Så jag har liksom lärt mig att när jag är rädd eller när jag blir sårad eller liksom är ledsen, att då är det liksom ilska jag ska visa det med. Så det är som att jag har byggt upp en försvarsmekanism hela mitt liv. Och ja, jag har väl känt i hela mitt liv, eller i alla fall de senaste 10 åren, att alltså jag är inte liksom helt 100 när det kommer till min ilska. Och det fortsatte ju sen också när jag flyttade ihop med min partner. Så ja,
Manscentrum är en stiftelse som har funnits i över 30 år. 88 tror jag man startade.
Magnus von Kampenhausen är legitimerad psykolog och kommer från Manscentrum. Där arbetar legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter.
Det är ju en krismottagning för män. Det är inte en våldsmottagning utan en krismottagning. Och sen att över 60% av alla som söker hjälp där gör det för att de har problem med våld i nära relationer. Det är en annan sak. Men vi möter ju män då i alla former av kriser. Och vi möter, det är ju en krismottagning så att det är ju ganska stort. Just nu är det ett otroligt stort inflöde. Jättemånga som söker hjälp så att vi måste ju hålla kontakterna ganska korta. Så det blir ganska fokuserat och strukturerat det vi håller på med. Inte minst med de här männen med våldsproblem.
Men söker man direkt till er?
Ja,
eller
det är
ingen remisstvång eller sådär?
Nej, tvärtom. Man ska söka. Vi får remisser ibland och sådär, men de skickar vi tillbaka. Eller vi ringer upp de som har skickat det och sagt att det går säkert bra, men hen måste ringa själv eller mejla.
Så det bygger på att man vill ha hjälp? Och...
Ja, man måste åtminstone ta det steget. Förhoppningsvis så har man väl uttryckt det för, till sin läkare också när de skriver remiss och sådär. Så är det. Man måste åtminstone ta det steget.
Men på tal om att ta det steget, finns det liksom återkommande omständigheter som gör att människor är mottagliga och söker stöd hos er? Någon form av liksom vändpunkts...
Ja, alltså man kan ju säga att det är ju en krismottagning som sagt och alla som söker hjälp där har ju hamnat i en kris på ett eller annat sätt. Och i de här fallen så är det att de har gjort saker som inte stämmer överens med hur man tycker att man ska bete sig. Och en del är ju också satta under press av sina partners såklart. Att, söker du inte hjälp nu så blir det skilsmässa och ser du varken mig eller barnen igen och sådär. Det händer ju. En del har också suttit anhållna några dagar och det är också en väldigt, väldigt konstig situation för en del då, som aldrig haft kontakt med rättsväsendet överhuvudtaget. En man jag pratade med för idag faktiskt, han hade blivit inte hämtad och inte anhållen, men piketen hade kommit. Det var någon som hade larmat och de kom och kollade vad det var som hade hänt. Det var en chock. Så det var en sån här krissituation kan man ju lugnt säga. Alltså man känner inte igen sig. Det är ju ett sätt att beskriva en kris. Det är ju att man har gjort något eller man har hamnat i en situation som man kan inte bemästra den. Och det här med att tappa humöret på det här sättet som de här har gjort, det är främmande. Det är inte normalt. Det är inte okej. Det är våld i nära relationer. Det är liksom den här, vad ska man säga, nidbilden av hur en sån man är. Det är en sån här rå, brutal typ liksom. Man identifierar sig inte med det. Men så har man ändå ju betett sig så. Och det är en kris.
Men när de kommer då till er för ett bedömningssamtal eller för ett samtal, uttrycker de själva att de har varit våldsamma eller tycker de i det tidiga skedet att de faktiskt har brukat våld?
Ja, en del är väldigt tydliga med det. Det var en man jag pratade med för några år sedan. Han sa, jag frågar alltid, för de ringer in och anmäler sitt intresse och lämnar sitt mobilnummer, eller mejla kan man också göra. Så ringer vi upp och jag frågar, vad är det som gör att du söker hjälp? Och han svarar, våld i nära relation. Det är ett undantagsfall måste jag säga. De flesta är inte så. Det är trassligt hemma eller vi har det jobbigt och jag har betett mig på ett sätt som jag vet inte hur det är. Sådär. Det är inte så alla som pratar om våld direkt. Sådär. En del gör det men inte alla. Då kan det också visa sig att många har tänkt i flera år ibland att de borde söka hjälp. De har hört det av sina tidigare partners. Och sådär. Det är inte första relationen de håller på att sabba. Utan det kan vara tredje eller fjärde. Det kan vara. Hur många som helst. Och de har inte reflekterat över det. Utan de har lagt allt. Ja, hon var för krånglig. Hon var för jävlig. Och det var så. Men steg två är att vi börjar prata om vad som hände. Sen kommer steg tre. Och det är att det var jag som gjorde det också. Okej, berätta. Är du glad över ditt? Är du nöjd med ditt beteende? Det här, hur du handskas med den här situationen? Och så där. Och det är man ju inte då. Det steget, steg tre här om man säger så, det kan man dela in i två. Det ena är att man faktiskt står för det man har gjort, så där. Ja, ska man säga, erkänner. Men sen kommer en det som tar lite längre tid, det är att det här ska landa känslomässigt också. Det ska hända någonting där. Alltså man ska må dåligt av det, kort sagt. Riktigt dåligt. Inte bara av att man håller på att slå sönder relationen och kanske blir skilsmässa och sådär. Det är inte bara det man ska må dåligt av, utan faktiskt också att man har gjort det där. Man har skadat någon. Om inte annat så psykiskt. Och ibland också fysiskt, såklart. Men det är liksom en... Ja, det är ju målet, kan man väl säga. Vi pratar ibland om att det ska ske en transformation. Liksom. Att det ska... Det är någonting, det ska bli något nytt här. Det är ett beteende som ska ändras, absolut. Men vi vill gärna kunna ta ett steg till också.
Lätten ska falla ner, liksom, ja. hur man har skadat andra.
Yes.
Kan det uppstå en ny kris i samband med det?
Ja, det är en depressiv kris, skulle man kunna säga. När insikten drabbar en, det är ingen rolig insikt. Den är nödvändig och den är bra, och vi brukar säga det. Jag vill ju inte att du mår dåligt, men det är bra att du gör det just nu i alla fall. I det här skedet. Nu händer det grejer här. Det är bra för dig för framtiden. Och det är, vad är det man säger? Tröst för tiger hjärta. Men det är ju så.
Men vad, innan vi går in på liksom vad behandlingen består av, liksom hur går det till och vad gör man oss där i gruppbehandling, så undrar jag lite, händer det att ni liksom avvisar folk från gruppbehandling där ni bedömer att den här personen inte är lämpad för att sitta i grupp?
Ja, det händer. Vi gör ju ett litet urval innan vi bjuder in, kan man väl säga. En del har ju läst på vår hemsida att vi har gruppbehandling och vill prompt gå i gruppbehandling. Och för andra så är det ganska hemskt att tänka sig att sitta i en grupp med andra som är lika idiotiska som en själv. Det står man inte riktigt ut med. Men det är ju en kraftfull och bra behandling. Men det händer att vi rekommenderar enskilt istället. Och det handlar om personer som man på något sätt, vi försöker göra någon slags diagnostik inom citationstecken, alltså någon liten skanning av hur strukturerad personligheten är. Är det för rörigt i livet, för stökigt och bökigt? För det behöver inte vara bara våldsamt, utan överhuvudtaget oreglerat, vad ska man säga, oregerligt. Kanske arbetslös och osäker bostadssituation och livet är, alltså man förstår att det här är en person som inte är så stabil och inte så integrerad, och livssituationen är också alldeles för rörig. Då kan det vara svårt att gå i behandling överhuvudtaget, och ännu svårare i grupp. Det kan bli, alltså enkelt uttryckt, är man för personligt störd så går det inte riktigt. Alltså det blir för mycket bök kring ramar, och man kommer inte i tid, och man behöver gå tidigare. Alltså man har inte ordning på sig, va. Det är för rörigt, va. Och blir det lite för mycket ångest så står man inte riktigt ut. Då måste man gå därifrån. Och så där. Toleransen för stress som det kan bli i en grupp. Man står inte ut med det riktigt.
Det har inte bara handlat om partners, utan egentligen alla människor. Så jag har hamnat mycket i slagsmål, och framförallt när jag druckit alkohol då. När jag växte upp så, och kände mig typ nere eller ledsen och behövde få ut det, så kunde jag liksom använda alkoholen för att bli full, och sen så gick jag ut och kunde vara aggressiv. Och det fungerar som en terapi för mig liksom. Och sen så fick jag blev misshandlad väldigt svårt av flera stycken. Så där, jag bröt käkbenet och slog ut tänder. Och kunde liksom lika gärna ha dött. Och då det fick mig att liksom inse att ja, men så här kan jag inte hålla på längre. Och det var väl ungefär 10 år sedan. Och efter det så har jag liksom börjat fundera mer och mer på det här. Alltså hur jag är och beter mig.
Du, vad är det för åldersspann på män som söker?
Ja, det är från 20 år uppåt, kan man säga. De flesta är 30-40. Upp till 50 kanske.
Och finns det någon gemensam, alltså är det många som har barn eller liksom,
ja,
finns det någon?
Det är det. det vill säga en majoritet. Jag har inte riktigt statistiken där, men det tror jag.
Och hur går behandlingen till då rent konkret? Vad är det som sker där i gruppen?
Ja, är det gruppen du tänker på framför allt? Eller ska vi prata behandling generellt?
Ja, men generellt kan jag prata.
Vi jobbar nog lite olika, vi behandlar också. Men det som vi pratar om, och när vi har ju på senare år har vi anställt lite nytt folk också. Det vi pratar om att det är att det här beteendet ska upphöra snabbt. Det går inte, alltså en del vill komma till sin historia, och en del har ju haft väldigt trasslig och traumatisk uppväxt och varit utsatta för alla möjliga, inte minst fysiskt våld också, och övergrepp av olika slag. Så de mår inte så bra psykiskt, en del. Det här gäller inte alla, men en del vill förstå varför de gör så här, och så börjar de berätta om sin bakgrund och sådär. Och vi väntar med det. Nu ska vi titta på vad det är som har hänt först. Och så ska du inte göra så igen. Så det är akut teknik kan man säga. Vi har vissa akut modeller, sådär, bilder och metaforiskt språk om hur man kan handskas med olika besvärliga situationer. Och vi lär ut ganska pedagogiskt liksom. Är du på väg framåt när du är arg, gå bakåt och sätt dig och andas lugnt och försök att slappna av. Så det är en del. Det är steg ett i behandlingsprocessen. Nu ska du inte göra så där mer. Och i det ligger också att många är dåliga på att, ska säga, lyssna inåt. Man har inte riktigt kontakt med sig själv. Man säger ibland att när man blir arg så blir man utom sig. På engelska säger man beside oneself, tror jag. Alltså man är bredvid sig själv. Nu ska du in i dig själv. Liksom. Det är där du ska vara. Många har idén om man måste styra upp och få ordning där ute. På barnen och på sin partner. Alltså, ganska många av de här är rätt pedantiska helt enkelt. Väldigt, väldigt sådär ordningsamma, och det ska vara strukturerat. Nästan lite tvångsmässigt sådär. Och så håller inte det, va? Och det är en källa till ilska och aggressivitet och våld också. Och där är ett budskap att det är inte omvärlden du ska förändra, utan det är dig själv. Och du kan inte förändra någon annan människa än dig själv heller. Det går inte. Och det är där de här stoppteknikerna. Och många har ju också kopplat sin känsla med sitt beteende. Eftersom jag blir så arg så måste jag ju göra så här också. Det är naturligt. Och det är det väl kanske. Men du måste inte göra så. Om ni är på stan och du blir arg, gör du så då? Nej. Eller om ni sitter på en restaurang, eller om du blir arg på din chef eller något sånt där. Beter du dig så där då? Nej. Men det betyder, alltså, det är ju en god nyhet, va? Du har ju möjlighet att välja hur du vill göra. Ditt beteende kan du styra över. Det är inte alltid man kan styra över sina känslor. Man kan bli arg eller glad eller vad man nu blir. Det är inte alltid, det är inte så lätt att styra. Men vilka handlingar du ska utföra, det kan du styra. Men det finns ju en idé, alltså om man är, vad ska man säga, stridsberedd nästan. Det är ju en del som är det, va? Ganska så ångestfyllda, och den här ordningsamheten och alltihopa det där. Men man är på tå liksom, man ska styra upp och...
Det märkte jag när jag gjorde mina intervjuer. Ja. För jag gjorde vissa djupintervjuer med partnervåldsutövare. Bara vissa var från Manscentrum, och sen hade vi andra som var från kriminalvården och lagförda. Men det som jag tyckte var ganska intressant var att det inte var helt ovanligt med någon form av liksom, att man tolkar sin omgivning på ett fientligt vis. Alltså man hade en känsla av att alla var emot dem. Mm. Och därav så var man självfientlig mot sin omgivning. Och det gällde inte bara partnerrelationer, utan även kollegor eller främmande på stan. Och så att det fanns något så här inbyggande, liksom, ja, men precis som du säger, att man är liksom redo för konflikt. Yes.
Precis. Man är på tå lite grann, sådär, lite åt det paranoida hållet. Sådär. Lite utsatt, va? Man känner sig utsatt. Man har inte riktigt kontroll. Och processen där är ju att du kommer aldrig att få den där kontrollen på omvärlden. Med mindre än att du kan ju naturligtvis skrämma din partner och dina barn till lydnad, möjligen. Men då får du ta i ordentligt, och så får du undergivna familjemedlemmar omkring. Vill du ha det? Nej, det vill man inte ha.
Men vart kommer det ifrån? Eller hur ska man förstå det?
Ja, alltså en del har ju aldrig lärt sig något annat sätt överhuvudtaget. Alltså en del har ju slagits och bråkat hela sitt liv. Och om man inte slåss och skriker högt så får man ingenting. Det kan ju vara en sån skäl till. Det är det sätt man har. Att ta sig fram och få någonting i sig och på sig. Det, då får man ta i liksom.
Så man har liksom inte fått rätt verktyg från början?
Nej.
Nej.
Och man är väldigt beroende av att andra gör rätt mot en. Man är inte så självsäker. Man kan se självsäker ut, men självkänslan åtminstone är ju inte på topp. Och där spelar det ju roll att man har gjort bort sig 100 gånger, inte minst i sin nära relation. Och gått över sina egna gränser och andras gränser och allting sånt här. Det bryter också ner personer väldigt mycket. Att hela tiden misslyckas. Många har ju ångrat sig och svurit på att aldrig göra om det. Och sen bryter de här löftena kors och tvärs också. Och inte bara en gång utan många gånger. Och det där äter upp folk liksom. Och det kan göra också att man trappar upp det här kontrollbehovet ännu mer. Och det går ju inte som sagt. Du kommer aldrig få kontroll över någon annan. Det går inte.
Mm.
Du får jobba efter att få kontroll på dig själv.
Just det, så någonstans förlika sig med att du kommer... Ja. För det pratar vi också lite om i ett avsnitt om svartsjuka.
Ja.
Just det här, för det grundar sig också...
kontrollbehov.
Ja, exakt, det grundar sig i ett enormt behov av att kunna kontrollera allt, vilket du absolut inte kan göra.
Nej.
Och ju mer du inser det, desto mer kontrollbehov får du. Men det var ju samma sak där, att den terapeuten där pratade just om liksom, vikten av att inse att man inte kan kontrollera andra.
Mm. Och ditt kontrollerande kommer att förstöra den lilla chans du har kvar möjligen att rädda den här relationen. Så. Och det är, på det här stadiet är det ju på beteendenivå kan man ju säga. Då måste man sluta bete sig så där. Även om det bär emot ibland. Att inte kontrollera då eller ja, vad man nu ägnar sig åt för kontroll. Det, hur mycket du än vill så gör det inte. Sen får vi jobba med hur det känns efteråt. Och en del som blir bra på att sluta bete sig växer ju av det. De mår ju mycket bättre att inte hålla på att misslyckas vecka ut och vecka in. Utan klara av och kanske till och med ibland få lite beröm från sin partner. Vad duktig du är som klarar av det här. En sån här diskussion utan att gå sönder eller börja gapa och skrika och hoppa upp och ner. Det är ju jättebra. Och en del vill ha det berömmet också. Och får inte det och då blir de frustrerade över det. De tycker själva att de beter sig så himla bra. Jag brukar, kanske brutalt, men jag ibland säga att men du beter dig som folk. Det får du ingen applåd för.
Nej.
Det är normalt.
Det här är liksom...
Det här är en bottom line liksom. Mm. Så här ska man vara. För dig är det ett stort steg och det ska du ha all cred för. Du har jobbat bra med det här. Men förvänta dig inte applåder eller hyllningskörer och allt.
Jag tänker där kanske en sån grej som en gruppbehandling kan vara bra. Därför där kan man ju bekräfta varandra. Liksom.
Exakt.
Och där förstår alla hur stort det är. Liksom, att ha.
Men också när det inte är stort, tänker jag. Alltså att man ser kanske sina egna, för det kommer jag ihåg i intervjun också, att man kan se sina egna dåliga beteenden eller liksom när man bortförklarar. När man ser hos någon annan så inser man att det där är inte charmigt och inte sunt. Liksom. Så att lika mycket som man kan credda varandra så kan man också förstå sig själv i där man själv behöver utvecklas.
Ja, så är det. Man känner ju igen sig själv väldigt mycket i andra. Det är inga större skillnader. Alla har samma.
Nej, och så tänker jag, för det här är väl ändå en sån sak som att vara våldsam i en relation eller så, antar jag är någonting som man kanske, jag bara tänker hur taget på nätverk och det kanske ingenting man dryftar med brorsan eller en kompis.
Nej.
Alltså det är liksom för skamligt och svårt att,
ja.
Så att det blir ju, då kan jag verkligen tänka på att en grupp liksom fyller verkligen sin funktion.
Ja, och den funkar också så att man kan prata om det där, så upptäcker man att det är inte så, för så kan man också prata om det på andra ställen. Det händer faktiskt. Det brukar vara ett tema i gruppen också i något skede att om man skitar ner får man städa upp. Vilket kan innebära att man tar kontakt med sin partners föräldrar till exempel eller syskon och berättar och ber om ursäkt och gärna berättar om man går i behandling också. Och sen får man se, det är inte säkert man får någon förlåtelse för det. Men då har man ändå gjort sitt försök. Och det är viktigt för en själv att göra det där också. Även om inte det tas emot riktigt. Så är det viktigt för självkänslan att man ändå står upp. Och i gruppen får man ju en applåd om man gör så.
Då får man en applåd?
Då får man en applåd. Mm. Av gruppen. Det är starkt. Det är bra gjort. Det här är ju så skamligt så det går ju inte att benämna riktigt.
Nej, jag förstår
när man
det.
Man kommer dit hem att man kan prata om det på det sättet, då är det fint.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag är inte så svartsjuk eller kontrollerande.
Eller?
Kontrollerande, det är väl lite grann. Men mitt problem är att jag blir för arg, liksom. Och när jag blir arg så blir jag liksom svart i blicken, säger min sambo. Och våldet som jag har utsatt henne för är liksom att jag är mycket större och starkare än hon är, och jag blir liksom helt galen och ser på henne med hat i blicken. Och det alltså, även om jag aldrig har slagit henne eller så inser jag ju att hotet om våld är så extremt påtagligt ändå. Ja, jag har begått våld mot henne genom att bara vara den jag är och liksom utsätta henne för sakerna jag har sagt till henne, samtidigt som jag är rasande.
Är det vanligtvis så, alltså, för de flesta som söker, är det så att anhöriga och vänner inte känner till att det här pågår?
Ärligt talat vet jag inte riktigt hur spridd den här informationen är. Jag tror en del som har varit i flera relationer betett sig, och det har blivit separation efter separation och sådär. Det tror jag nog det är vanligare, men många är ju också första gångare, så att säga. Det här är första gången de inte lyckas bete sig som de vill. Jag vet inte, det är väldigt, väldigt ord. Det beror ju på parten också. Många av dem vill inte heller prata om det här förstås. Vi erbjuder ju en partners också kontakt med oss i de här fallen när det handlar om våld. Då skickar vi ett sms med en inbjudan att de får höra av sig om de vill.
För att gå in i någon slags par?
Nej. Utan steget egentligen, det minimum där vad vi erbjuder är information om vad manscentrum är och hur vi jobbar och hur vi ser på det här. Alltså, vi pratar ju inte om den enskilde mannens behandling, så att säga. Det gör jag inte, men alltså, om jag träffar honom, då är det någon kollega till mig som träffar partnern. Men vi informerar lite generellt om hur vi ser på det här, och inte minst ansvarsfrågorna, det är ju viktigt. Den som utövar våldet har 100% eget ansvar för det. Det är inte alla män som förmedlar den bilden hem, så att säga, eftersom de blir bemötta med förståelse ändå för sin situation. Så ibland misstolkar de det. Så.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Det är ju väldigt bra att man gör klart det.
Ja,
så att man,
ja.
För då, man vill ju förstås att partnern ska stötta den här behandlingen förstås,
ja,
där hemma.
Åtminstone inte ifrågasätta det.
Nej, och då måste man ju verkligen vara tydlig med att det är så man ser det.
Ja. Sen kan det i enstaka fall också gå över i en egen stödkontakt. En del av de här partners behöver det och vill ha det. Och det kan också i sin tur gå över till parsamtal så småningom.
Men fortfarande hos er?
Ja.
Okej. Okay. Du sa någonting i början om att det hade ökat inflödet.
Ja.
Är det pandemieffekt?
Jag
eller?
Vet inte faktiskt vad det är. Alltså, nu de senaste veckorna har det varit galet många som har ringt. Och det är inte bara våld och ifsa, utan det är, men de flesta är det, absolut. Jag tycker varje år att det blir fler, större och större andel med våldsproblem, men det är ungefär 60-65%. Men det har varit jättemycket. Jag vet inte riktigt om det är pandemieffekt. Det var i första vågen, tyckte jag inte det. Det var snarare tvärtom, att man höll sig hemma, tror jag. Då väntade vi på att det kanske kommer sen när man går tillbaka till normalt liv och sådär. Men jag vet inte.
Parallellt med pandemin så tänker jag att man pratar ju väldigt mycket mer om våldsutövare,
ja,
nu. Alltså det sker ju väldigt mycket i vad ska man säga, myndighetssverige i de här frågorna.
Ja.
Där man också kanske pratar om våldsutövare på ett sätt som man inte har gjort innan.
Just det.
Alltså det har varit en grupp som inte... Ni har hållit på med det här i 30 år.
Mm.
Men på det stora hela så har det varit en ganska osynlig grupp.
Mm.
Och behäftad med väldigt tydliga uppfattningar om vilka det är. Alltså det är män som inte är benägna att förändras. Så. Som inte vill förändras och så vidare. Så att, och nu nyanserar man upp den bilden ganska mycket.
Mm.
Och det kanske också liksom gör tröskeln för att söka stöd lägre.
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt att det gör. Och det gäller ju psykiska besvär överhuvudtaget. Och jag vet inte om det har med pandemin att göra direkt.
Nej.
Jag tror inte det.
Nej, men jag har funderat över det här med att det också heter att det är en krismottagning.
Mm.
Att det i sig gör ju också tröskeln lite lägre för att söka stöd än om det är en socialtjänst till exempel.
Det tror jag absolut.
Finns en del skam liksom med att söka sig till socialtjänsten.
Ja, och rädsla för vad
och
som händer
rädsla
med barnen.
Liksom. Ja, precis. Men också att alltså, jag tänker på utifrån de intervjuerna som jag gjorde, så var det också flera som sa att nej, men jag tyckte ju inte att jag hade våldsproblematik.
Nej.
Det var först liksom, det tog ett tag innan poletten föll ner.
Mm.
Och det är klart att tycker du inte det, då söker inte du dig till relationsvåldscentrum. Nej. Krismottagning, det kan du göra. Du har en kris.
Yes.
Men att söka sig till relationsvålds, Det finns någonting i det. Och det var, jag kommer ihåg framförallt att det var en klient som var väldigt så här, ja men ni har era termer som ni använder, så här, våld i nära relationer och våld. Och så här, han bara, jag kan liksom inte överhuvudtaget relatera till de begreppen.
Nej.
Och det är också väldigt viktigt tycker jag, alltså i termer av att så här, försöka upptäcka och fånga in rätt målgrupp, så gäller det att liksom använda, då tror jag att semantik och liksom ordval blir väldigt viktigt.
Så är det. Vi har ju märkt det när vi har utbildat personer till exempel inom socialtjänst som ska börja jobba med de här frågorna. Och där, det finns ju en idé om att man ska benämna saker och ting på rätt sätt. Tidigt, på en gång så att säga. Sådär. Det här är våld och ingenting annat.
Mm.
Och jag håller med dig. Jag tror den här krisidén, det är ett bra perspektiv helt enkelt. Alltså det är en människa som har hamnat i kris. Och hur man definierar den krisen, apropå den här frasen jag nämnde om de här tre stegen. Man är inte beredd att ta hela det här paketet på en gång. En del som har läst på vår hemsida, där står det ju ganska utförligt om våldsproblem till exempel. Och när man läser det, då är det inte de här råa cellerna som utövar dödligt våld som man läser om i pressen. Men om man läser på hemsidan, på vår hemsida, då kan man känna igen sig. Och där kan det växa motivation och kan man börja prata om våld också. Om man läser det. Alltså att man breddar den här definitionen. Men att skriva på näsan på folk, det tror jag inte.
Det blir inte så effektivt om man vill liksom uppnå förändring.
Nej.
På samhällsnivå kring Nej. De här frågorna. Men du, jag har en annan fråga som jag funderat lite kring. Och det är ju det här med, man pratar ju ofta om normaliseringsprocess för de som blir utsatta för våld av en närstående. Men jag funderar lite på utifrån de intervjuerna om det inte är så att man också kan uppleva normaliseringsprocess som våldsutövare.
Jo.
Ja.
Absolut. Vi brukar säga att om vi nu generaliserar män som våldsamma. Alltså, många män, de ser varje händelse för sig också. Man ser inte det här
systematiska
eller det här upprepade och vad det får för betydelse för den som drabbas av det. Ja, det var faktiskt en klient till mig som, när vi pratade om det här, vad det här kan ha betytt för hans partner, att han har betett sig så här illa. Då ritade han upp den här, han var forskare förresten. Så han hajade och jag ritar i luften. Om det här är normalläget, nollläget, så får han en svacka. Men han återhämtar sig ganska bra. Sen kommer nästa svacka, han återhämtar sig ganska bra, så fortsätter det så där. Men för den som utsätts för det här, så händer den här svackan. Men återhämtningen sker inte, så kommer nästa svacka. Så kommer nästa svacka. Till sist är det väldigt stort avstånd mellan. Alltså han har ju normaliserat sig. Och det kanske hon också har gjort i någon mening. Men hon mår inte bra. Alltså hon sjunker för varje svacka, så sjunker hon ytterligare. Och till sist är det så långt emellan så hon står inte ut med en liten grej ens en gång på slutet. Va? Jag har haft ett antal män som sitter i stolen där och fattar ingenting. För hon stack bara till ett skyddat boende plötsligt. Och då är det här gapet vi talar om. Plus och det beror på att man har haft ett antal sådana. Och det har varit en lång process. Och han har inte sett den här processen. Han har sett varje episod. Och förstår inte det här sluttande planet som hon har varit i. Och det är en stark upplevelse. Jag brukar rita upp de där linjerna. Och många gråter faktiskt. De fattar direkt. Det är klart det är så. Och så alltså, de blir jätteledsna över att de inte har hajat. Alltså. De har inte förstått någonting.
Jag tänker mellan de här episoderna så är det också ett överhängande hot hela tiden om att det kan ske precis när som helst. Och det i sig tänker jag skapar ju en enorm stress.
Visst, absolut. För man vet ju, i synnerhet om det har varit fysiskt, va? Då kan det ju räcka med en snabb gest så blir man helt förstenad av skräck. Och han fattar ingenting.
Men då kan man säga, om det är någon som lyssnar nu som känner igen sig eller blir orolig över det här, då kan man vända sig till er.
Ja, det kan man.
Via telefon eller mail då.
Yes.
Och göra en egen anmälan helt enkelt.
Precis.
Och då är det ju för personer som bor i Stockholm.
Vad finns det ute i landet då? Finns det motsvarande?
Ja, det finns ju, man kan kolla på rikskriscentrum.se. Det är en sammanslutning av organisationer som jobbar med de här frågorna.
Mm.
Där finns ett antal mottagningar.
Man kan ju förstås läsa på er hemsida, tänker jag också, ja, för att få se lite vad...
Ja, det kan man göra. Man kan ringa till den här hjälptelefonen, välja att sluta.
Mm.
Som ju har... Jag tror den är permanent nu, jag är inte helt säker faktiskt.
Och nationell, precis.
Ja, den är nationell. Mm. Och det kan man ringa och få hänvisningar också. Sen vet jag att vår Manscentrums kontaktuppgifter finns på massor med olika kommuner som inte själva har någonting att erbjuda i den här vägen. Så vi får folk från hela landet faktiskt. Och vi tar emot dem som vill. Och sen sköter vi det på Zoom då. Digitalt. Eller telefon ibland. Så det, men det kan man göra. Man kan vända sig dit. Men kolla gärna på Rikskriscentrum, för där finns, eller den lokala, alltså den kommun man bor i har ju skyldighet faktiskt att erbjuda någonting. Sen är det många som inte har det, men de ska i alla fall kunna hänvisa någonstans.
Ja, från i sommar så måste de väl göra det.
Ja, det förstår
jag också. Så att socialtjänsten där man bor ska kunna tillhandahålla
så är det.
Stöd.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så en stor del i det här är att, alltså, jag är ganska rädd. Jag tror liksom att folk är ute efter mig och jag är rädd för att bli övergiven eller att någon ska begå våld mot mig eller stjäla något från mig och sådana saker. Och jag har ett barns rädsla lite grann. Det är som att det är en rak linje mellan att jag är rädd och att jag är aggressiv. Och så är det fortfarande väldigt mycket idag. Även om det inte är lika mycket som innan. Men det är som när vi bråkar, jag och min sambo, så blir jag blir så jävla rädd för att hon ska liksom lämna mig. Och då tänker jag att jag måste lämna henne först för att försvara mig. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort slut med henne och sagt att hon ska packa sina saker. Så jag har sagt att jag ska ringa polisen för att få ut den här lägenheten och sånt. För att jag tror att jag ska bli lämnad.
Kilan, du har ju i din forskning djupintervjuat flera partnervåldsutövare. Och vilka var dina intryck från de här intervjuerna? Var det någonting som förvånade dig?
Jo, men det var flera saker som faktiskt förvånade mig. Ett av dem var just att det var alltså många av de som jag intervjuade som uppgav att de hade varit väldigt hjälpsökande. De hade sökt sig till hälso- och sjukvården, psykiatrin, för att de upplevde att de hade en rad olika problem, men också aggressionsproblem. Och trots att de sa att de hade aggressionsproblem så var det ingenting som riktigt fångades upp. Men det här belyser lite att hälso- och sjukvården har ju enorma möjligheter att fånga upp de här personerna. För de är inne och snurrar lite överallt inom psykiatrin och hälso- och sjukvården och socialtjänsten och så vidare. Så det var en sån grej, att de var väldigt hjälpsökande och att vissa också faktiskt bara öppet sa att jag är rädd för vad jag kan göra hemma mot min familj. Så att jag tänker att när man säger det måste sitta ganska långt in och säga en sån sak. Så att då finns det ju ett ansvar för samhället att möta upp det behovet, helt enkelt. Så det var en grej. En annan grej som jag blev verkligen förvånad av, det var att det var fler av de här männen som sa... Alltså under intervjuns gång så sa de att tänk om jag hade dödat henne. Och det förvånade mig väldigt mycket faktiskt.
Att de trodde sig kapabla till att ha kunnat gå ännu längre liksom.
Mm. Och det jag också fick en förståelse för var ju liksom hur, man pratar mycket om makt och kontroll. Men jag tyckte ändå att under intervjuerna så förstod jag att det är ett ganska mångfacetterat fenomen, alltså kontroll. Där många också beskrev att det fanns en väldigt vanmakt och en känsla att man absolut inte hade kontroll över någonting överhuvudtaget. Så det var också intressant.
Och är det så nu att du som lyssnar känner med dig att du kanske själv har de här problemen eller är orolig för vad ditt beteende kan leda till, så finns det ju möjlighet att höra av sig.
Antingen kan man höra av sig till socialtjänsten, där finns det relationsvåldscentrum eller team, heter lite olika saker på olika platser. Man kan också ringa till Välj att sluta som en nationell stödlinje. Och sen finns även ungarelationer.se där man kan få lite mer information om man är lite yngre.
Nästa vecka så kommer vi ha vårt avslutande avsnitt kring partnervåld. Och då kommer vi prata om den allvarligaste konsekvensen av det, nämligen det dödliga partnervåldet.
Jag tror att om jag inte hade fått hjälp i tid så hade jag kunnat bli våldsam mot henne. Alltså typ ta tag i henne eller kanske till och med slå henne. Jag kan fortfarande känna när vi bråkar att jag gör henne till min fiende som jag hatar. Det är en... en väldigt läskig grej. Att jag kan gå dit. Att jag liksom två timmar känner att jag älskar henne. Men det är två saker som har fått mig att hitta hem. Och det är liksom manscentrum och min sambo. Som har bestämt sig för att vara kvar med mig och kämpa vidare med mig. Och utan det... Alltså jag vet inte om jag någonsin hade förändrat mig. Nej, jag är inte klar liksom. Alltså, jag är aldrig klar. Alltså, jag ser mig själv som en nykter argist. Jag kan när som helst gå åt fall liksom. Men den hjälpen jag har fått har gjort jättestor skillnad. Både terapi och att jag fick min diagnos emotionellt instabilt personlig syndrom då. Och jag har liksom lärt mig att känna när det är på väg att hända. Jag vet att när jag känner så här, då är risken större för att jag blir arg. Och jag får inte bli arg igen på det sättet. Men det händer mindre och mindre. Ju mer sällan jag blir arg, desto mindre känner jag det. Alltså jag tror att många män... bär liksom på samma liksom idiotbeteende. Och det är så jävla lätt att vänta tills det är för sent. Och jag tror liksom att rädsla är liksom den drivande kraften i det här. Jag tror att alla män måste ta sig en funderare på det. Hur mycket rädsla finns det egentligen i mig?
Tell it to his face. You were fucked up by the place.